Vilken grupp hör du till? Och vilken grupp vill du höra till? Oavsett så kommer Jesu andra tillkommelse att vara lika förvånande, lika oväntat och ha samma drag av överraskning över sig. Det var till herdarna som änglarna kom. Och jag tycker att det ligger någonting av Guds rikes innersta kärna i detta, att det just är till herdarna som änglarna kommer. Inte till palatsen, inte till kungarna, utan till de enkla, till de små, inte till leviterna och de skriftlärde, utan till herdarna. För Jesus kommer med glädjebud till precis varenda människa, varenda kung och varenda rik och varenda levit och varenda farisé. Men han har ju ett särskilt öga till de som är små, till de som är marginaliserade, till de som är vanliga, enkla människor. Så det är inte så konstigt att änglarna väljer att uppenbara sig för herdarna. Profeten hade sagt, det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Ja, över dem som bor i mörkrets land ska ljuset stråla fram. Där det är mörkt, där kommer Jesus med ljus. Och det var herdarna som var vakna på natten. Alla andra i Betlehem, de låg och sov. Det var bara herdarna som kunde se det här spektakulära ljusupplevelsen och höra änglasången. Det var en stjärna som ledde de vise männen. Och stjärnan fick man ju följa på natten, för ljuset lyser i natten. Och Jesusbarnet föds på natten, kanske för att någonstans poängtera, det är där det är mörkt som Jesus kommer. Eller också var det bara för att de flesta barn faktiskt föds på natten. Vad vet jag? Men det ligger någonting fint i det här. Att där det är mörkt, där kommer ljuset. Där kommer Jesus. Man kan ju fundera över vad de här herdarna tänkte och kände. Det står ju att de blev rädda. Och det kan man ju förstå. Ingen hade sett änglar förut. Ingen hade hört något liknande förut. Så jag tänker att de tittar och lyssnar. Och att ingen säger någonting när detta pågår. Jag tror ingen säger till den andra, hör du överstämman där borta? Eller ser du också änglarna? Jag tror att det var så där tyst, så där förtätad stämning som det blir när man är på helig mark. Sen kan man ju fundera över vad de diskuterade om efteråt. Om det var den där lågmälda samtalen som det blir när man har varit nära Gud. Vi såg, vi hörde. Tänk att han kom till oss. Han finns i Betlehem. Och så övergick det säkert i de praktiska diskussionerna. För hur gör vi nu? Vi måste ju gå dit. Hur gör vi med elden? Vem ska ta hand om elden? Ska någon stanna kvar? Ska vi gå allihopa? Ska vi lämna fåren? Jag tror att det blev stora samtal om vad man skulle göra. Och hur man löste det vet man ju inte. Var det några som stannade kvar och vaktade fåren? Eller var det ingen som ville det? Tog de med sig sina fårjordar och gick genom Betlehem, genom de smala gränderna, när alla låg och sov, en hel armé av får och herdar på väg till Jesusbarnet? Ja, jag vet inte. Och instruktionerna de hade fått, han ligger i en krubba. Det måste ju ha skapat frågetecken. Varför ligger Messias i en krubba? Och varför är det här i Betlehem? Det här är bara en liten by. Och kanske visste några av de pålästa att det inte var så konstigt. Messias skulle komma av Davids stad, av Davids släkt. Och alla de här som var här för att skriva sig, de hörde till Davids hus och släkt. Alltså en röd tråd genom Bibeln, det är ju att Gud alltid överraskar. Att han alltid gör oväntade, otippade saker. Att han inte är så förutsägbar. Vi kan lära känna Gud. Genom hans ord kan vi förstå vad han vill och hur han tänker. Men det finns alltid något drag av överraskning. Att Gud är större än oss. Att han gör på oväntade sätt. Att det inte är så förutsägbart. Hela Jesu liv handlar ju om att det inte är förutsägbart. Från krubban till korset så handlar evangelierna bara om att Jesus gör oförutsägbara, otippade, förvånade saker. Och det är lite intressant att det är en enkel träkrubba och ett enkelt träkors som någonstans omfamnar hela Jesu liv. Det enkla, det nakna vid födelsen. Det enkla, det utblottade vid döden. Det som ingenting är. En enkel krubba, ett enkelt kors. Det är det som bär upp världens frälsare. När jag tänker på julberättelsen så inser jag att jag är trots allt lite färgad av alla bilder och målningar av allt fint och vackert och gulligt och lite prydligt och lite välordnat. Jag behöver göra mig av med det för att någonstans inse att julberättelsen är enkel. Den är fattig. Den är smutsig, den är inte så tillrättalagd. Att det är in i det här vanliga, vardagliga. Det är där Gud låter sig födas. Den Gud som håller historien i sin hand, som håller framtiden i sin hand, som håller dig och mig i sin hand. Den Gud som har skapat universum, han kommer in i den här jorden på det mest enkla sätt. Det är klart att inte alla förstod detta. Men herdarna förstod. De hade hört änglarnas bud. Josef och Maria förstod. De hade också hört änglarna. Men det är klart att inte alla andra förstod. Det var ju så otippat. Det var ju så märkligt. Men de böjer sig ner och de tillber. Och jag tänker att tillbedjan, det är du och jag skapade för. Och tillbedjan, det är svaret när vi förundras och fascineras över det stora som Gud har gjort. Det han gjorde vid Betlehem, det han gjorde på korset, det han gjorde i ditt och mitt liv. Tillbedjan är vårt gensvar. Vi förundras, vi tackar. Vi prisar, vi lovar Gud. Och vi ska sjunga nu: O kom, låt oss tillbe. O kom, låt oss tillbe. Kom, låt oss tillbe vår Herre Krist. Jag tänker att det är vårt gensvar på det som Gud har gjort. På det som han kommer att göra i ditt och mitt liv. De där överraskningarna som väntar på oss inför ett nytt år. Gud kommer att överraska. Han kan överraska dig med ny glädje, med ny mening och med nytt hopp. Och vi svarar med att tillbe honom. Och kom, låt oss tillbe.